Mötet med Valle Söderholm.
Det där är alltså slutet på 60-talet. Valles bollklubb. Jag håller handen precis som Ferenc Puskas gjorde på bilderna. Det kommer jag så väl ihåg. Och att vi har helvita dräkter, det berodde vi på Real Madrid på den tiden. I och med att jag ser lite dåligt så förmodligen var det lite med det också. Jag fastnade för dem på en gång. Helvita, det var få lag som var klädda så. Ja, det var en rolig tid. Det varade i 3 år och jag slutade på fotbollförbundet och började på penninglotteriet. Så det var för jobbigt att hålla på med det. När jag inte hade tillgång till omklädningsrum och så vidare. Och, ja, livet blev mörkare och mörkare på något sätt. Jag vet inte. Så blev det. Sen typiskt då, nu säger jag, han som är lagkapten här, han söp ihjäl sig på 80-talet. Och det är typiskt oss också som har de här problemen. Vi fungerar, när det är bra så fungerar vi nästan extra bra. Och sen när det går ut för, då går det ut för ordentligt alltså. Varje morgon så läser jag dagens sida, eller vad vi ska kalla det. Från en liten bok som heter Dagliga reflektioner. Och det är bra att börja dagen så, för min del.
Varför läser du?
För att få en liten lugn stund och en jättebra start på dagen. Så att jag påminner mig om att jag ska leva nykter idag helt enkelt.
Och om du ser tillbaka, den person du var innan, hur var den personen?
Oj, det var jäktigt och rivigt och ofta arg i onödan och... Nej, det är sån skillnad så det går knappt att beskriva. Det är, ja, irriterad och inte nöjd med mig själv och det var inte bra.
Och det var när du var alltså, någon gång runt 30 som alkoholen tog över?
Ja, ungefär vid 35, mellan 35 och 45 då var jag liksom slav under alkoholen. Jo, jag var ju periodare men ändå så var det, perioderna blev längre och de spritfria dagarna blev kortare eller färre. Det var inte bra.
Du ler åt det nu. Det har gått lång tid.
Ja, det har gått snart 30 år och det är underbart. Och varje dag blir lite bättre fortfarande hela tiden. Varje ny dag Ja.
Du har alltid sett dåligt. Har det någon koppling till att du började dricka för mycket?
Det kan vara lite självömkan, men det är inte hela orsaken. Utan jag är född till alkoholist, till både kropp och själ. Och det har jag ärvt. Och sen då, det var inte så illa vid upp till 20 års ålder. Men sen blev det väl lite mer vid 20-25. Och sen vid 35, då var det... Jag skötte ju jobb och var hemma och så vidare, alltså familj och så, men det var inte bra alltså. Den sak. Jag höll ju på att få sparken både från jobbet och hemifrån och från livet överhuvudtaget. Men...
När kom vändpunkten för dig?
Ja, det gjorde det mitten på 80-talet då och då var det för mycket. Jag var mycket borta varor från jobbet och... De tröttnade ju på mig också när vi hade som mest att göra, då kom jag inte dit ungefär och så det var några av cheferna där som kallade in mig och så sa de att om vi avstår och sätta in en helsidesannons i Expressen en dag, jag jobbar på penninglotteriet då, så skickar vi dig på behandling, är det okej? Okay? Ungefär så gick det till. Det var en av grejerna som hände då när jag förstod att jag passar inte in här längre. Och på den vägen är det faktiskt. Och jag har många att vara tacksam mot som gjorde så här då på den tiden. Och där är ju mitt tips är ju alltså att säga till den, vi tycker om dig men inte när du bär dig åt så här. Då kanske det tar. Speciellt om barn säger det till sina föräldrar. Men det här är ju jättesvårt alltså, det vet vi ju. Men när barnen kommer och säger mamma eller pappa, jag tycker om det men inte när du håller på så här. Då hör man faktiskt vad de säger. Det gör man inte annars.
Du får hjälp av andra och du ger hjälp också, men man, det är inget man talar om.
Nej, det finns ju en viss anonymitet som man får respektera, så att säga. Men då får jag höra hur andra har gjort med sitt, starten med ett nyktert liv. Vad som fordras för att leva bra, det är inte bara att sätta korken i flaskan, då händer ju inte mycket. Utan sen gäller det ju att ändra på attityder och värderingar och livsstil och be om ursäkt människor man har skadat och gjort illa och så vidare. Så det är inte så lätt. Det är enkelt brukar vi säga, men det är inte så lätt alla gånger. Men sånt här måste göras om man ska må bra. Men det är inte meningen att man ska springa och be om ursäkt överallt, utan det här får ju komma med åren och det ska ske på andra människors villkor, inte på mina.
Och vad är det som gör att du kan leva nykter idag?
Ja, det är att jag håller mig till gå på de här mötena 2-3 gånger i veckan var jag än är på jorden och kan berätta om mig själv för andra också. Det känns bra. Som det här nu, intervjun, det känns ju också bra att kunna vara, och det gäller att vara ärlig alltså. Det är omutlig ärlighet som gäller, så är det. I alla fall det jag säger och det jag skriver, sen kan jag ju ha lite andra tankar, men med dem händer ju inte så mycket.
Det handlar också om att trivas med livet på andra sätt.
Ja, det är, jag brukar säga att jag ska vara kompis med mig själv. Det är det viktigaste, för att är jag det, då kan jag vara kompis med många andra också. Det är en bra grej att vara kompis med sig själv, faktiskt.
Hur blir man det?
Oj, jo, man rannsakar sig själv och har egna inventeringar. Och det finns många sätt att göra det här. Och just det här har jag gjort något tokigt, och det gör jag ju fortfarande. Då får jag ju faktiskt be om ursäkt och rätta till det jag har sagt eller gjort. Och så vidare, och också kunna ta emot beröm på ett vettigt sätt och inte jubla för mycket över det, utan ha lite jämn tillvaro och så ha roligt och göra det som jag tycker är skojigt att göra. Ut och resa till exempel.
På väggen bakom oss här så är det fullt med flaggor, och det här är bara några få av de länder som du har varit i.
Ja, det här är bara 20. In i sovrummet hänger 34 till faktiskt.
Och du har gått på möten över nästan hela världen. Är det någon skillnad?
Nej, det är det inte. Utan det är samma struktur, samma uppbyggnad. Och det kan då vara mellan 2 deltagare och flera hundra. Och jag har varit på både stora och små möten runt om på jorden. På mötena är den här igenkännandet som är så viktigt, att man känner igen vad någon annan pratar om och att man inte är ensam om att ha haft det så här och ensam om de här lösningarna som finns helt enkelt.
Hur ser ditt liv ut idag?
Ja, det är en dag i taget, det har jag inte sagt, men det är ju det som gäller egentligen för oss alla, men speciellt nykterheten då, att det går inte att sikta på att jag ska vara nykter till julafton eller midsommar eller något sånt, utan det är en dag i taget. Det är idag det handlar om. Och då är det inte så tungt heller. Jag kan inte ge några löften hur länge jag tänker vara nykter och så vidare, men jag kan lova mig att idag ska jag inte dricka någonting. Min dotter sa för många år sedan att, men då kan du vara nykter resten av livet. Jaha, var har du hittat det någonstans? Det står ju, om man är nykter en dag i taget, då kan det räcka livet ut. Och det verkar ju så. Det får jag väl ha lite sikte på, men sen har jag ju massor med planer och så, men jag planerar inga resultat, och det är viktigt. För gör jag det och det inte blir som jag har tyckt att det ska bli i slutändan, då blir jag ju besviken eller också för glad eller någonting. Utan jag planerar mycket men inte resultatet. Det får någon annan sköta om. Så att...
Och hade du kunnat föreställa dig då för alla de här år sedan att... Du skulle hålla dig nykter?
Nej, det är fantastiskt. De här, kanske någonstans, det går att greppa de här 5, 10, 15 första åren, men sen är det ofattbart att kunna. Mitt normaltillstånd, det var ju var halvfull ungefär, och det är borta alltså. Det försvann. Det börjar bli normalt att vara nykter. Det är mycket enklare också, ju mer tiden går naturligtvis.
Och nu har du hittat ett väldigt lugn.
Ja, det har jag gjort, och det är glädjefyllt att uppleva allt och träffa människor och kunna vara någonstans utan att vara skådespelare, så att säga. Det har jag varit, och det räcker bra med det. Det är mycket enklare att leva nykter och gå omkring och inte, som det var förr då, lite halvfull och försöka låtsas vara nykter. Det var ett elände egentligen. Men nu är det så annorlunda, så det är alldeles otroligt.
Vi hörde Valle Söderholm. Anonymiteten är viktig i den organisation av alkoholister som stöttar varandra där Valle Söderholm är aktiv. Han vill därför inte nämna organisationens namn. Men den som är intresserad av egen eller för någon annans del kan lätt hitta telefonnumret till organisationens servicekontor i Stockholm. Och det hålls flera möten varje dag i Stockholmsområdet.